Klockan är 18, här är Ekoredaktionen.
Dagens Eko. PLO-ledaren Yasser Arafat har lämnat Beirut, men stämningen inte lika segerviss som när PLO-gerillan evakuerades. Nio neutrala länder föreslår en nedrustningskonferens i Stockholm, försöker bryta dödläget vid säkerhetskonferensen i Madrid. Och nya avskräckande siffror från Industriförbundet om löntagarfonder, ett orimligt sätt att räkna, svarar LO. En koalition mellan Centern och Socialdemokraterna, är det möjligt? En intressant fråga, men för tidigt ställd, säger försvarsministern. Och provstart för världens största vindkraftverk i Skåne idag. En av filmvärldens stora, Ingrid Bergman, har avlidit. Detta är dagens Eko som inleds med telegram, Barbro Nordvall.
Palestinska befrielseorganisationens ledare Yasser Arafat är nu på väg till Aten ombord på ett grekiskt fartyg som lämnade Beirut vid middagstid idag. Arafat väntas nu stanna några dagar i Grekland. Idag beslöts att ett nytt arabiskt toppmöte ska äga rum i Marokko nästa vecka. Arafat kommer att delta i det mötet som ska avhandla de långsiktiga konsekvenserna av Israels invasion av Libanon och ett nytt arabiskt fredsinitiativ i Mellanöstern. Irakiskt flyg har idag bombat den iranska oljeterminalen på ön Khwarg i Persiska viken enligt en irakisk militärkommuniké. Det heter i kommunikén att oljeanläggningar sattes i brand vid anfallet och att alla irakiska plan återvände oskadda till sin bas. Iran har inte kommenterat det irakiska anfallet. Myndigheterna i Polen har idag förstärkt bevakningen i huvudstaden Warszawa och återigen vädjat om lugn inför tvåårsdagen imorgon av fackföreningsrörelsen Solidaritets tillkomst. Samtliga polska tidningar manar idag till återhållsamhet i samband med Solidaritets tvåårsdag och uppmanar polackerna att inte delta i några protestaktioner. Polisen i Paris har gripit en av ledarna för den italienska terroristorganisationen Röda Brigaderna, Oreste Scalzone. Scalzone misstänks för delaktighet i en lång rad av Röda Brigadernas attentat. Den österrikiska centralbanken sänker från och med imorgon diskontot med en halv procentenhet till 6,25%. Tidigare idag sänkte också den franska centralbanken diskontot. I Frankrike går diskontot ner en kvarts procentenhet till 14,25%. I slutet av förra veckan sänktes diskontot i USA och en rad västeuropeiska länder, däribland Västtyskland och Schweiz. Den sovjetiske kärnfysikern och oppositionsmannen Andrei Sacharov hävdar i ett öppet brev till en organisation i väst att de sovjetiska SS-20-robotarna har rubbat den strategiska balansen i Europa. I brevet till en organisation i Genève som verkar för åsiktsutbyte mellan forskare från öst och väst skriver Sacharov att jämvikten vad gäller de konventionella vapnen måste återupprättas. Han skriver också att nedrustningsförhandlingarna mellan USA och Sovjetunionen måste fortsätta trots alla svårigheter. Skådespelerskan Ingrid Bergman har avlidit i sitt hem i London 67 år gammal. Sedan debuten 1935 medverkade Ingrid Bergman i ett stort antal filmer och teateruppsättningar. I sin sista film gestaltade hon förra israeliska premiärministern Golda Meir. Ingrid Bergman tilldelades tre gånger Oscarsutmärkelser för sina rolltolkningar. I en ny rapport om kostnader för löntagarfonder hävdas att om det hade funnits fonder 1980 skulle de ha kostat näringslivet, staten, kommunerna och landstingen totalt 5,5 miljarder kronor. Det är Industriförbundet, landets handelskammare och näringslivets ekonomifakta som i en utredning kommit fram till detta. Summan utgörs av vinstavgifter och den obligatoriska 1-procentiga avgiften på lönesumman och skulle innebära en genomsnittskostnad för hela Sverige på drygt 2 200 kronor per anställd. Utredningen har inte tagit hänsyn till några sänkta lönekrav. LO anser att utredningens beräkningar är felaktiga. Enligt arbetarrörelsens fondexpert Per-Olof Edin tar den bland annat inte hänsyn till grundavdrag för småföretag i ett fondsystem. Vänsterpartiet kommunisterna, VPK, går ut i valrörelsen med krav på stopp för alla hyreshöjningar och på en sänkning av hyrorna hos de allmännyttiga bostadsföretagen. Hyresstoppet bör enligt VPK finansieras genom omfördelningar i samhällets bostadsstöd så att de mest gynnade villaägarna får mindre skattesubventioner. Målet för VPKs bostadspolitik är att hyran för en nybyggd tvårummare ska motsvara 15% av en industriarbetares bruttolön. Enligt VPK tar hyran för närvarande mer än 25%. Rikspolisstyrelsen kräver i sin anslagsframställning att få inrätta 115 nya polistjänster. Man vill också ha 500 nya polisaspiranttjänster och 40 administrativa tjänster. Anledningen är enligt Rikspolisstyrelsen satsningen på att förhindra ekonomiska brott och narkotikabrott. Polisen begär 4,4 miljarder kronor för budgetåret 1983-84, vilket är mer än dubbelt så mycket som innevarande budgetår. Tidningen Vi får som ny chefredaktör nuvarande programdirektören vid Sveriges lokalradio Monica Boetius. Hon efterträder Allan Larsson som kommer att fortsätta sitt arbete vid Vi men som mest kommer att ägna sig åt sitt uppdrag som ordförande i A-pressens koncernstyrelse.
Och Dagens Eko ska fortsättningsvis rapportera om att PLO-ledaren har lämnat Beirut om ett förslag om nedrustningskonferens i Stockholm. Nya siffror om kostnaderna för löntagarfonder har presenterats. Och försvarsministern har valtalat för Centern då. Det har också ägt rum en provstart för världens största vindkraftverk. Och Ingrid Bergman är död. Vi ska börja i Beirut. PLO-ledaren Yasser Arafat lämnade vid lunchtid idag Libanons huvudstad. Tillsammans med 60-tal medarbetare gick han ombord på ett grekiskt passagerarfartyg som för dem till Aten. Före avfärden tackade PLOs andre man de libanesiska ledare som stött palestinierna under den israeliska invasionen. Men han sa också att palestinierna gjort misstag i Libanon. Här är Peter Werner från Beirut.
Det var en mycket kort och mycket odramatisk historia. Arafats bil kom ner till hamnområdet eskorterad av franska främlingslegionärer. Han lämnade sin bil och vandrade ett par hundra meter till fots förbi en palestinsk hedersvakt fram till en vägspärr bemannad av libanesiska armén och amerikanska marinsoldater och klev in i en ny bil så tog honom vidare till det väntande fartyget. Det vill säga, jag får förutsätta att det var Yasser Arafat. Jag såg honom aldrig. För så fort han lämnat sin bil så omringades han av väldigt uppmåd av gerillasoldater och vänner och journalister och fotografer och libanesiska politiker som kommit för att ta adjö. Och denna virvlande och snubblande folkmassa drev under några minuter genom hamnområdet med Arafat bord för omvärlden någonstans i mitten. Och sen var det över. Inga ceremonier, inga tal. Den palestinska medersvakten såg honom aldrig och han såg aldrig dem. Slagord som skulle ha överlämnats blev aldrig överlämnade. Det var några som ropade slagord. Det blev full till seger. Och på avstånd saluterades hans avfärd av vänsterlibanesiska allierade som fått i luften med maskingevär och luftvärnskanoner. Men det var inte alls samma segervissa stämning som det varit tidigare dagar. Den stora gerillagruppen har evakuerat genom hamnen. De har sjungit och skjutit i luften och gjort segertruppet. Arafat och ett 60-tal nära medarbetare gick ombord på det grekiska passagerarfartyget som ska ta dem till Aten. Där Arafat ska träffa premiärminister Papandreou innan han förmodligen åker vidare till det arabiska toppmötet i Marokko. Arafat skulle ha hållit sin sista presskonferens i Beirut, men den inställdes enligt en talesman därför att Arafat inte var på humör för det. Istället höll hans andre man, Abu Iyad, PLOs sista presskonferens i en källare i den sönderbombade stadsdelen Fakhani där de haft sina politiska kontor. Abu Iyad tackade de libanesiska politiker och ledare som stött palestinierna och slagit med dem. Han medgav att palestinierna gjort misstag i Libanon och att de hade begått saker som de inte var nöjda med. Han hävdade att de hade lärt fienden en läxa genom att stå emot i över 80 dagar. Och han sa att de hade fått slåss ensamma och varnade att varje arabstat hade nu en skuld till PLO som skulle krävas in vid lämplig tid och plats. Han sa också att han ännu mer än förr var nu övertygad om den väpnade kampens nödvändighet. Efteråt, bland ruinerna utanför på gatan, omringade av de civila palestinska flyktingarna, hade Abu Iyad tårar i ögonen när han klev in i sin bil för att lämna. Om några dagar har all palestinsk gerilla evakuerats från Beirut och därmed börjat ett nytt och okänt kapitel för PLO, för palestinierna, för Libanon och för Mellanöstern. Där är Peter Werner i Beirut.
Utrikesministrarna i de neutrala och alliansfria länderna i Europa har idag och igår träffats i Stockholm för att diskutera den europeiska säkerhetskonferensen i Madrid. Madridmötet avbröt sina förhandlingar i mars på grund av motsättningar mellan öst och väst om händelserna i Polen. Förhandlingarna återupptas i november och de neutrala och alliansfria länderna har lagt ett förslag till uttalande som de hoppas ska kunna antas av Madridmötet.
Vid mötet i Stockholm var 9 länder av skiftande storlek representerade. Dit hörde Sverige, Finland, Schweiz, Österrike och Jugoslavien, men också Liechtenstein, Malta, Cypern och San Marino. De sistnämnda länderna är särskilt representerade vid säkerhetskonferensen i Madrid. Stockholmsmötet beklagade i en kommuniké den ökade internationella spänningen som hade framkallats av skärpta politiska och ekonomiska motsättningar och av en ohämmad kapprustning. Men de neutrala och alliansfria staterna anser att svårigheterna i det internationella samarbetet bara kan övervinnas genom förhandlingar. Ett konkret förslag är att en europeisk nedrustningskonferens sammankallas i Stockholm. Det skulle, enligt de neutrala och alliansfria länderna, kunna bli ett positivt resultat av Madridmötet. Vad var då syftet med mötet i Stockholm med de neutrala och alliansfria länderna? Utrikesminister Ola Ullsten.
Tanken är att vi ska försöka att få igång konsultationer inför Madridmötet i höst. Försöka att skapa större intresse för att nå resultat i Madrid. Och tanken med den här konferensen det är liksom att försöka att bryta det dödläge som har varit i Madridförhandlingarna.
Madridförhandlingarna sonerades ju i vintras därför att motsättningarna mellan de båda supermakterna Sovjet och Förenta staterna var för stor. Har förhållanden mellan dessa supermakter förbättrats under den tid som har gått sedan dess?
Nej, det vågar man väl kanske inte påstå. Några ljusglimtar finns ju. Man har startat TNF-samtalen, alltså om medeldistansvapen i Europa. Man har bestämt sig för att startförhandlingarna. Och en del andra positiva utvecklingar kan man peka på. Men det är klart att det som Madridmötet föll på var ju utvecklingen i Polen. Och där vet vi ju inte vad som kommer att hända. Så att något skäl att vara mycket optimistisk finns sannolikt inte. Men heller inget skäl att ge upp.
Finns det någon utsikt att Madridmötet kan åtskiljas efter att ha antagit ett gemensamt uttalande?
Det finns ju ett förslag till ett gemensamt uttalande som har utarbetats just av den här gruppen länder som har varit samlade i Stockholm nu. Och det finns ett starkt stöd för formuleringarna i det dokumentet. Om det skulle bli antaget så är det ett steg framåt trots allt.
Har ni några garantier för att exempelvis Förenta staterna eller Sovjetunionen är beredda att acceptera åtminstone huvuddragen i det förslag som föreligger?
Alltså man kan säga redan nu att huvuddragen är accepterade, men det finns många även viktiga detaljer som återstår att förhandla om. Men framförallt gäller det att få supermakterna att förhandla överhuvudtaget. Och det vet vi ju inte någonting om ännu. Där har vi inga garantier. Men det är bland annat för att öka trycket på dem att göra det som det här mötet sammankallat.
Sa utrikesminister Ola Ullsten, intervjuad av Hans von Friesen. Och så de olika inslagen i den pågående valrörelsen. För till dem kan väl också räkna nya fondsiffror från Industriförbundet. Förbundet presenterade idag en sammanställning av kostnaderna för löntagarfonder om de hade funnits 1980. 5,5 miljarder kronor hade det kostat näringslivet, den statliga verksamheten och kommuner och landsting. Men det är viktigt att komma ihåg att det finns flera olika sätt att räkna på.
Totalt 5,5 miljarder kronor hade 1980 samlats i löntagarfonder enligt Industriförbundets beräkningar. Drygt hälften av denna summa hade utgjorts av vinstavgifter. Men Industriförbundet tar i sin undersökning inte hänsyn till att företagens vinster förmodligen hade varit mindre 1980 om löntagarfonder funnits redan då. Företagen skulle nämligen i viss utsträckning kunnat anpassa sina bokslut och justerat ner sina vinster. Den andra halvan av det framräknade beloppet till löntagarfonderna hade kommit från den obligatoriska 1-procentiga avgiften på lönesumman. Industriförbundet hävdar att aktuella beräkningar har gjorts enligt LO och SAPs löntagarfondsförslag. Men i det förslaget sägs att avgiften på lönesumman ska kvittas mot en motsvarande sänkning av lönekraven i avtalsrörelsen. Varför har inte Industriförbundet gjort denna kvittning? Sven Wallgren som är vd i SLT och vice ordförande i Industriförbundet.
Ja, helt enkelt därför att vi har ju erfarenheter från Hagarunderna. Och det visar sig alltså att de arbetsgivaravgifter som då ersatte sänkningen av den direkta skatten, de kom aldrig att avräknas fullt ut.
Men då räknar ni alltså inte enligt förslaget?
Nej, helt enkelt, vi tror inte på att vi kommer att få den kostnadsminskningen som förslaget talar om i det stycket.
I beräkningarna har man inte tagit hänsyn till Socialdemokraternas vilja att diskutera förslaget. Siffrorna bör därför ses som det värsta tänkbara utfallet. Å andra sidan har Socialdemokraterna varit vaga och oprecisa i sina besked om vad som är förhandlingsbart i förslaget. Men skulle Industriförbundet vara berett att förhandla om löntagarfonderna, Sven Wallgren?
Ja, men inte baserat på de grundprinciper som Socialdemokraterna nu har presenterat. De kan vi inte basera några förhandlingar på.
Vad skulle ni kräva av Socialdemokraterna för att ni skulle ställa upp på en förhandling?
Ja, de måste göra avkall på det som har med planekonomi att göra och socialisering av näringslivet. Det är två principer som vi inte tror på. Det går inte heller ihop med den roll Sverige har att spela internationellt. Vi är så helt beroende av vårt näringsliv för vår välfärd, av vår export för vår välfärd.
Ja, vi hörde Sven Wallgren, vd i SLT och vice vd i Industriförbundet, intervjuad av Alice Petrén. Och de här siffrorna från Industriförbundet, de kom också upp på Pappersindustriarbetarförbundets kongress idag. LOs andra ordförande Stig Malm gick till offensiv i löntagarfondsfrågan. Och i hans tal inför kongressen fanns inte några reservationer. Det är bra med löntagarfonder, sa Stig Malm. Vi måste få in löntagarnas bedömningar när det gäller investeringar och framtidssatsningar. Och han fortsatte.
Med löntagarfonder kan vi medverka till att satsningar sker i Sverige med svenska pengar. Det är omsorgen om industrin som har lett oss. Och det är en omsorg som egentligen är unik. Var i världen hittar man löntagarorganisationer som är beredda att avstå från löneutrymme för att klara industrin? Och det enda vi begär i utbyte, det är att få inflytande över de pengar som vi avstår.
Det fanns inga tecken till reträtter i löntagarfondsfrågan i Stig Malms tal. Tvärtom så var han på offensiven, men å andra sidan var det rätt allmänt hållet talet. Fonderna är inte allena saliggörande, men de är ett viktigt sätt att få balans och blandning i svensk ekonomi, sa Stig Malm till exempel. Och så här kommenterar LOs andra ordförande Industriförbundets beräkningar av hur mycket löntagarfonder skulle ha kostat samhället om de funnits 1980.
Jag har ju sett motsvarande beräkningar tidigare gjort, och den här beräkningen blev gjord också på SAFs underlag. Jag bad några av våra ekonomer göra en motsvarande matematik på vad som skulle hända om man räknade fram de investeringar som sker från utlandet i Sverige. Och med samma matematik så skulle hela svenska näringslivet vara majoritetsägt utav utländska intressen på 12 år. Och det visar ju egentligen det orimliga i det här beräkningssättet. Det här med fondernas storlek, det tycker jag avgörs utav vad pengarna ska användas till. Jag har rest runt nu och besökt en hel del företag både före valrörelsen och under valrörelsen. Och brukar träffa företagsledningarna och diskutera deras framtida investeringsbehov. Och på 6 månader har jag kommit fram till, bara på de få företagen som jag har besökt, ett investeringsbehov på nära 6 miljarder kronor. Och det är ju alltså det som är avgörande. Hur mycket pengar som behövs, nämligen vilka investeringar som ska göras. Löntagarfonder är ju i sig inte intressant, utan det är ju vad pengarna ska användas till. Och vi vill alltså använda löntagarfonderna för att investera i nya fabriker, nya maskiner, för att på så sätt skapa flera jobb i Sverige. Vi kan inte leva i en situation där över 170 000 människor är arbetslösa.
Men finns det i förväg garantier för att LO kommer att avstå från löneökningar till exempel om det blir löntagarfonder?
Ja, annars är ju vitsen med alltihop det här borta.
Men finns det garantier?
Ja, vi kan ju bara lova att vi ska ta hänsyn till det här i de kommande förhandlingarna. Jag vet inte vilka mer garantier man kan ge. Vi vet ju att om vi både tar ut löntagarfonder och lönehöjningar, för höga lönehöjningar, så innebär ju det att vår konkurrenskraft försämras, och då kan vi inte sälja våra produkter och då blir det fler arbetslösa.
Sa LOs andra ordförande Stig Malm, intervjuad av Bertil Jakobsson. Bland andra som valtalat idag återfanns försvarsministern Torsten Gustafsson. Han talade förstås för Centerpartiet på Sergels torg i Stockholm. Någon kris råder inte i landet, men vi måste ändå arbeta och spara, sa han. Och så gick han till angrepp mot Olof Palme.
Jag skulle vilja säga att Olof Palme uppträder närmast som en senare tiders Moses som tror sig kunna leda folket genom öknen. Och knacka med staven och få friskt vatten och där ständigt kommer manna från himlen. Det är inte så idag. utan vi måste rätta oss efter de förhållanden som råder. Nu, just nu.
Ett 25-tal åhörare hade samlats i blåsten framför femte höghuset på Sergels torg för att lyssna på Sveriges försvarsminister. Törs Centern sitta kvar och regera en period till med tanke på hur oppositionen växer mot sittande regeringar runt om i Europa, löd en fråga.
Centerpartiet har alltid ställt upp. Vi ställde upp på 30-talet, på 50-talet. Vi ställer upp nu.
När du sa här att Centerpartiet har ställt upp på 30-talet och 50-talet, menar du då att man kan tänka sig något liknande efter det här valet?
Jag sa ju att vi hade ställt upp nu också.
Ja.
Och vi befinner oss nu i regeringsställning tillsammans med Folkpartiet. Och den politiken är vi beredda att fortsätta.
Kan man tänka sig någon ny koalition med Socialdemokraterna för att reda upp den ekonomiska krisen på samma sätt som på 30-talet och 50-talet?
De här frågorna har ju ställts ganska ofta nu på senare tid. Och jag tycker faktiskt i och för sig att det är en intressant fråga. Men alla som har svarat på den från partiledarhåll säger ju att den är för tidigt ställd. Och jag måste väl instämma i det. Vi får först se faktiskt valutslaget. Att vi måste på något sätt i Sverige samordna våra krafter så att vi klarar Sveriges ekonomi, det är ju uppenbart.
Du kan tänka dig någon sorts upprepning av 30-talets politik?
Jag vill inte gå in på den frågan just nu. Frågan är för tidigt ställd.
Vad för sorts regering vill då du helst ha efter valet?
Den nuvarande regeringen arbetar bra.
Det ska bli fortsatt mittenregerande.
Det beror på om vi får förtroende från svenska folket. Det är ju folket i val som bestämmer.
Och trepartiregering då? Är det inte aktuellt?
Trepartiregering, det har ju visat sig att man har diskuterat här. Och det är ju en lösning som vi har prövat. Tyvärr så hoppade ju Moderaterna av den här regeringen. Annars så hade vi ju fullföljt det arbetet fram till valet.
Ja, men det är inte tyvärr. Ja.
Vad som kan följa nu, det vet vi inte.
Om du finge välja, vilket parti regerar du då helst med, Moderaterna eller Socialdemokraterna?
Jag uttalar mig inte om det.
Den som inte uttalade sig, det var försvarsministern Torsten Gustafsson, intervjuad på Sergels torg i Stockholm av Thomas Hempel. Vi ska bege oss till Skånes söderslätt där världens största vindkraftverk kördes igång för ett första större prov idag. Vår reporter är Tore Rundgren.
Ja, det här vinande ljudet som vi hör nu, det kommer från propellerna på världens största vindkraftverk. Det är det som ligger i Maglarp, strax utanför Trelleborg. Själva kraftverksbyggnaden vilar på en 80 meter hög stålpelare. Och propellerna, som ljudet kommer från alltså, de mäter 78 meter från spets till spets. Och Per-Olof Ekbom i Sydkraft, hur pass mycket ström ska den här leverera nu i fullt färdigt skick?
Ja, maximeffekten blir 3000 kilowatt. Och det kan vi få ut vid en vindstyrka på 14 meter i sekunden. Just nu producerar vi här ungefär en halv megawatt.
Men om vi omräknar de här siffrorna när den är i fullt bruk i mera lättillgängliga siffror, kan du göra någon jämförelse?
Ja, årsproduktionen här är beräknad till 8 miljoner kilowattimmar och den produktionen skulle svara mot ungefär vad 1500 hushåll förbrukar. Eller om vi säger 300-400 eluppvärmda villor.
Om du jämför med Barsebäck, de två aggregaten där, kärnkraftverket.
För att ersätta hela Barsebäcksverkets årsproduktion så krävs det ungefär 1000 såna här maglapsaggregat.
Är det här framtiden?
Vi vet inte det än. Vi gör det här stora forsknings- och utvecklingsprojektet för att ta reda på det.
Vad tror du så här innan ni vet resultatet riktigt?
Ja, vi ska inte tro någonting om det. Vi ska skaffa oss fakta om det här.
Det här ljudet nu, är det miljöstörande på något sätt?
Ja, vi vet ju att det hörs ju åtminstone 300 meter och än har vi inte hunnit gjort en ordentlig utvärdering av ljudnivån på större avstånd. Men vi ska sätta igång med det snart.
TV-mottagningen, kan den bli störd?
TV-mottagningen kommer att störas i vissa begränsade sektorer.
Vad gör ni åt det?
Det kommer Televerket att rätta till.
Det sa Per-Olof Ekström i Sydkraft vid vindkraftverket i Maglarp. Intervjuad av Tore Rundgren. Ingrid Bergman, en av världens stora filmskådespelerskor, är död. Hon avled igår på sin 67-årsdag i sitt hem i London. Hon hade en längre tid vårdats för cancer men filmade trots sjukdomen in i det sista. En film om Golda Meir blev hennes sista film och den hade premiär tidigare i år. Hon fick sitt internationella genombrott i filmen Intermezzo. Året innan, 1939, sjöng hon Charlie is my darling i filmen En enda natt.
Oh, Charlie is my darling, my darling, my darling. Oh, Charlie is my darling, oh, darling.
Det här är Ingrid Bergman som sjunger i en av sina första svenska långfilmer. En enda natt hette den och spelades in 1939. Idag har vi fått höra att Ingrid Bergman är död. Hon blev 67 år och hon var sjuk länge. Torsten Ljungstedt, vad tänker du på när du hör att Ingrid Bergman har gått bort?
Ja, det första jag tänker på är det svenska filmets 30-tal. För att på 30-talet så hade svensk film en enastående samling unga, vackra, intelligenta damer som agerade. Och som samtidigt var väldigt underbetalda. Ingrid var ganska underbetald i början också. Men Ingrid är liksom slutet på den perioden, du vet. Hon började filma 1935 efter att ha varit ett år på Dramatens elevskola eller något liknande. Och hon höll på tills hon hade gjort 45 filmer, kanske mera. Varav 11 stycken var i Sverige. Och man har väldigt svårt att tänka sig att Gustav Molander skulle ha klarat sig så bra om han inte hade haft denna fantastiska skådespelerska. Jag menar, hon var ju ett naturfenomen på ett sätt. Man kan säga att hon blev, du vet, man kallar henne för den svenska herrgårdsflickan. Och med stor energi och målmedvetenhet så var hon sån på duken, alltså hon var den svala, fräscha, unga svenskan, du vet, skötsam och omskött.
Var det därför det blev sån skandal när hon drabbades av passion efter att ha träffat Roberto Rossellini när de skulle göra film tillsammans?
Ja, man kan nästan säga att det var hennes stora energi och hennes stora skicklighet som gjorde att det blev sån förfärlig skräll. Hon agerade i Hitchcock-filmer och hon agerade i Klockan klämta för dig och hon agerade i Casablanca mot Humphrey Bogart. Och hon formade sig efter alla de saker man gav henne att göra. Och därför så kom det som en sån fruktansvärd överraskning. Hon hade ju varit katolsk nunna i klockorna i Sankt Mary. Hon hade till och med sjungit på svenska där, varför vet jag inte. Men det var denna gigantiska kontrast. Du vet, om de inte kunde lita på Ingrid Bergman, vem skulle de lita på?
Vad tror du det var som gjorde att hon blev så enormt älskad och populär under hela sitt liv, kan man säga?
Jag tror det var en viss försiktighet i valet av roller. Hon tyckte väldigt illa om fantasiberättelser. Hon skulle aldrig uppenbarat sig i science fiction. Ray Bradbury bad henne en gång spela någonting som han hade skrivit. Och hon sa att jag tycker mycket illa om fantasiberättelser. Så hon gjorde raka berättelser där hon fick göra en stor påtaglig roll som ofta var mycket attraktiv. Jag påminner mig om att när hon filmdebuterade i Munkbrogreven som var regisserad och spelad av Edvin Adolfsson, det var 1935. Så skrev de Socialdemokraterna någonting som för oss som upplevde hennes filmer på 30-talet är så som vi vill komma ihåg henne. Och där skrev då recensenten i Socialdemokraten: Ingrid Bergman är en frisk och omedelbar ung dam, hurtig och säker och redan mycket filmkunnig. Det tycker jag är ganska bra.
Det är så vi ska komma ihåg henne?
Ja, det är väl inte det sämsta. Frisk, omedelbar, hurtig, säker filmkunnig.
Filmkännaren Torsten Ljungstedt om Ingrid Bergman, intervjuad av Gunilla Myrberg. Och därmed är dagens Eko slut. Producent Håkan Hansson, i studion Åsa Wickman. Klockan 10 ikväll kan ni höra Kvällsekot som sammanfattar måndagens nyheter.